Jönssonligan ska vi snacka igenom nu. Jönssonligan, lite Jönssonligan.
Olsenbanden.
Jag är klar.
Ja, jag är med.
Ska vi börja nu då?
Ja, nu börjar vi.
Jag trodde vi började.
Jag trodde jag med. Hej och välkomna till Avbockat. Och inte vilket avbockat som helst, utan dagens avbockat, där vi inte bara bockar av utan också dissekerar Jönssonligan dyker upp igen. Filmen från 1986, den fjärde delen i sagan om Jönssonligan.
En saga? Jag får säga
Sagan om ringen, men det är inte.
Och det är nästa projekt.
Det är nästa projekt. Ja. Idag ska vi prata om scen, eller kapitel 13.
Vi är redan där alltså.
Ja, vi är nära slutet nu. I detta vårt äventyr. Men innan vi gör det så kanske vi bara ska säga hej och vilka vi är här runt bordet.
Det här är den jobbigaste delen i hela podden.
Bredvid mig till höger, rösten ni precis hörde, Jens Söderhäll.
Tack. Ska jag fortsätta då?
Ja.
Och på min höger sida har vi Linus Strömberg.
Tack för det. Lysande. Och till höger om mig sitter Johan Moe Moster.
Och till vänster om mig sitter Linus. Ja. Så vi sitter alltså i en cirkel. För på höger sida har vi Jone Skär.
Ja, just det.
Och idag som sagt så ska vi gå igenom scen 13 som är 01.08.33 till 01.14.43.
Åh, vad skönt.
Och vad heter den? Jo, den heter något som så saligen kan uttalas så här. Kan man lita på de där rödskäggen?
Just det.
Så kan, heter man, det. Kan man saligen säga så?
Ja, du har ju redan sagt det. Men du är ju lite rödskägg idag också.
Ja, nyfärgad. Men det känns bra att vi tramsade nu, för att jag har nästan inte någonting tramsigt. Nej, i detta avsnitt.
Du har lite blodigt allvar.
Ja, så jag har en omröstning här runt bordet.
Ja.
När jag ska prata sen, så ska jag prata rätt så länge.
Du leker med trams.
Leker med trams. Men ja. Ska jag ha olika dialekter på mina små kapitel? Bara för att det ska bli lite roligare.
Ja, jag säger ja.
Ja, då är det så. Men det är inte jag som börjar. Vem är det som går igenom det hela idag?
Handlingen har Linus.
Jag har en massa trams.
Men inga tanks.
Nej, bara trams.
Det var ju det han sa egentligen.
Han liknade tanks.
Ja.
Men det var länge sedan.
Ja. Det var ju film nummer 2. Ja. Nu är vi ju faktiskt på film nummer 4.
Ja. Men Linus, vad händer?
Kör vi igång direkt?
Ja,
nu kör vi.
Men får vi bryta in i vanlig ordning?
Ni får bryta in när ni vill.
Tack.
Med vilken direkt som helst.
Just det. Ja, vi börjar handlingen då med att de två poliserna kommer springandes genom skogen och stannar plötsligt upp. Persson säger att vi delar på oss. Gör vi? Frågar Gren förskräckt. Han får en walkie-talkie och blir tillsagd att inte göra några överdrifter. Håll kontakten, ropa på mig. Mm. Ropa? Men du hör ju inte... I den där, skriker Persson och pekar på walkie-talkie. Och efter att Persson har gått så säger en väldigt osäker Gren: då går jag, i walkie-talkie. Sen klipper vi till ett båthus där Biffen och Valenberg och Järnkroken har jag skrivit här.
Kärt barn har många namn.
Smurf! Manfred.
Manne.
Jens, nu får du prata igen.
Tack så mycket. Mm.
De sitter på rad på en bänk. Och det börjar dra ihop sig, som flickan sa, skämtar Biffen. Och det är bara han som uppskattar skämtet. Det är ingen annan som uppskattar det.
Jag fattar inte ens skämtet.
Nej.
Ja, men det drar... Då ska vi prata om det sen.
Ja. Vid en annan podd. Mm. Och 5 minuter, säger Wallinberg, och börjar gå. Och de andra går efter. Sen går vi över till Sickan som står på en brygga med ficklampan i handen. Han tittar på klockan och så staplar han ut på bryggan och tittar sig om.
Bryggan, får jag bara fråga, den ligger i vattnet.
Mm.
Och det här vattnet ligger vid skärgården.
Ja.
Stockholms skärgård.
Oh.
Ska vi prata lite om Stockholms skärgård?
Ja, men gör det.
Ja, först, jag tänkte bidra med lite allmän information om Stockholms skärgård. Och sen lite om Stockholms skärgård i kontra media och litteratur.
Oh.
Där det nog har återkommit. Men för er som inte har satt er fot i Stockholms skärgård så kan jag säga att Stockholms skärgård har mellan Björkö och Arholma och Öja och Landsort befunnit sig ha någon över 2000 öar. 24 000 öar!
Oj,
det är mycket.
Hur många har du varit på där?
3.
Ja, det är nog det jag har varit på. Ja. Mm.
Men sen är väl de också i större och mindre volym, kan jag tänka.
Format.
Ja, om jag ska vara riktigt så är det alltså 24 000 öar, holmar och skär.
Ja, just det.
Och täcker cirka 1700 kvadratkilometer. Det är ändå rätt stor yta. Där är cirka 530 kvadratkilometer är land. Och resten är då vatten som man kan plaska runt i.
Mm.
Det finns omkring 10 000 bofasta och 50 000 fritidshus i Stockholms skärgård. Ändå 10 000 bofasta. Det är
ganska mycket.
Ganska bra, som man. Men otroligt mycket fritidshus som är troligtvis dass. Som tycker stinker i skärgården.
Ja,
visst. Ja, vad vet jag om det? Ja.
Ombyggda dass.
Ah, fy fasiken.
Ja. Bofast befolkning finns på alla större öar närmast kusten som har då en fast bro eller färjeförbindelse. Det blir liksom lite enklare att ta sig hem, tänker jag, om det finns någon form av lite mer fastare förbindelse. Då. Där kan man ta vägfärjan då, som exempel Vaxholm, Ingarö, Värmdö, Yxlan, Blidö, Justerö och Väddö. Men också på många av de större öarna längre ut från kusten, som exempelvis Ingvarsmö, Möja, Rönnmarö, Nämndö, Omö och Utö. Det är mycket ö.
Du, vad är det för Väddö?
Ja, Väddö.
Ja. Det är inte du som är från Göteborg, snackar med dig, men...
Ingen där uppe heller.
Cirka 15% av markarealen i Stockholms skärgård ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.
Oh, fan.
Bara 15% och resten är då troligtvis privatägt, tror jag. Mm. Ja, men övrig mark ägs till största delen, det står här till och med om jag fortsätter läsa mina anteckningar.
Ja.
Privata fastighetsägare, viss mån lite olika företag då, som bedriver verksamhet inom turistnäringen. Och så även då fiskevatten på inre vatten som tillhör fastigheterna. Där enbart fastighetsägaren har rätt att bedriva nätfiske.
Oho.
Men är vi lite fiskekunniga?
Ja. Nej. Nej.
Ingen som ett då.
Nej. Nej.
Ingen som kastar min fluga, den här, förstår du? Den
min
här.
Pappa. Kan man tänka på. Det är bara person.
Min pappa gör det.
Ja, just ja. Det.
Just och det. Inte den här person i den här filmen, utan nej. Den riktiga person.
Ja. Ja, just det.
Och min pappa.
Och din pappa. Mm.
Men ja.
Men nätfiske, förstår jag, men får man då är frågan, får man gå dit och meta eller flugfiska till exempel bland annat? Det kan jag inte svara på.
Nej.
Det förtäljer inte min information.
Jag kan.
Men jag tänkte prata lite grann om populärkulturen i Stockholms skärgård.
Oh.
Stockholms skärgård har ju sedan generationer en plats i Stockholm och även Sveriges kultur och kulturhistoria. Jag ska dra ner på tempot där, för jag känner att jag snubblar lite på orden. Många av Sveriges mest kända författare, konstnärer, visartister och fotografer har inspirerats av Stockholms skärgård. Däribland, ska vi se om ni känner igen de här namnen som jag räknar upp nu. Kan man bara, ja, eller nej. Mm-hmm. Man bara, nej. August Strindberg.
Ja,
det vet ni. Men.
Bra artist.
Det är han med roliga mustaschen.
Ja, kan man tycka. Ja. Undrar om han själv tyckte det. Jag har en rolig mustasch.
Ja.
Tror han tyckte han var jävligt rolig där.
Evert Taube.
Ja.
Ja, det vet ni.
Kinesiska muren.
Ja. Bruno Liljefors.
Ja.
Vet inte jag.
Jo, det vet du.
Målare. Han kommer till målare. Anders Zorn.
Ja, det vet jag. Målare. Ja, men det vet jag.
Albert Engström.
Ja.
Tecknare framförallt.
Vi drar upp tempot lite där. Axel Sjöberg.
Ja, han, lägg av.
Einar Malm. Roland Svensson. Ernst Didring.
Ja, känner jag.
Prins Eugen.
Ja, ja, ja.
Gitz Olsson. Sigurd von Koch.
Va?
Elias Selstedt. Oskar Törnå. Och även Jeppe Wikström. Carl Anton Axelius. Sten Rinaldo. Och Astrid Lindgren.
Henne känner jag igen. Men... Mm. Ska det här vara Sveriges mest kända författare och konstnärer?
Ja.
Några av dem åtminstone.
Jaha.
Känner du dig utebliven?
Ja.
Så kan det vara.
Vet ni inte vem jag är?
Ja.
Men jag har å andra sidan inte inspirerats av Stockholms skärgård heller.
Nej.
Ja.
Men jag trodde du skulle komma till liksom filmer och sånt.
Jajamensan, och det kommer här.
Allting löser sig ju mer du får läsa i dina anteckningar.
Ja.
Jag tänkte börja med Hemsöborna.
Oh.
Mm. Mycket Stockholms skärgård.
Kom som en virvelvind.
Ja. Och den har ju filmatiserats många gånger. Men romanen kom 1887.
Av August Strindberg.
Ja, och sen 1919 kom första filmatiseringen. 1944 kom en och 1955. Och sen kom också en tv-serie 1966. Märker också, 44, 55 och 66. Ja, är det planerat?
60-talaren, vem har huvudrollen där?
Är det Sven Wolter? Inte han,
nej, jo, han är sonen. Och sen är det ju Siv Rud. Och sen Rud. Och sen Rud. Är det ju Allan Edwall.
Aland.
Just Aland.
Men för att nämna lite annat då, som inte är Hemsöborna, för det har ju använts urligen. Men Sommaren med Monica.
Oh.
Mm. En film från 53. Vi på Saltkråkan.
Det har jag sett.
Där är vi ute i... Ja, precis. Sommarfeeling. SOS, en segelsällskapsresa.
Det är man ju mycket.
TV-serier har vi två här, Skärgårdsdoktorn och Barnen på Luna.
Oj,
jag har ju också filmatiserat ut i Stockholms skärgård. Kustbevakarna, men det var en sån här drama-dokumentärserie.
Just det, reality.
Mm. Och sen ett matlagningsprogram som kom 2008.
Ja. Sjönsuger med Johan Ulfusson och Lennart Jähkel.
Ja,
så. Titta om det. Jag gillar dem.
Ja, det är helt och hållet din humor stil, av personer.
Ja.
Humor av personer.
Ja. Men ja, jag tänker vi nöjer oss där. Men lite om Stockholms skärgård, dess omfång, dess lokaliteter och lite där kulturen har fått sätta mark.
Just det.
Shit. Är det handling igen då?
Ja,
jag lyssnar mig tillbaka.
Nej, nu är du igen.
Jädrar. Ja,
jädrar.
Ska vi se då. Ja, Sickan är vi då. Han står ju på den här bryggan och tittar sig om. Och plötsligt så rycker han till. Och vi ser en närbild på hans ansikte där han byter riktning. Och där får han se ett periskop som bryter vattenytan.
Vad fals.
Ja visst, han signalerar den här morsekoden som vi har sett då. Tre korta, fyra långa mot ubåten som han ser. Sen klipper vi till insidan av ubåten där vi ser skådespelaren John Harrison och programledaren Jakob Dahlin iklädda sjömanskostymer och pratar en slags låtsas ryska som inte
är inte autentisk.
Nej. Och de pratar en ryska som inte är textad, vilket den var på, kommer jag ihåg, när jag hade den på VHS.
Gick på,
men det är lite konstigt för att vad heter han, Jakob Stege där. Han kunde ju ryska.
Ja,
det är väldigt märkligt att han inte pratar ryska. Ja. Men det var väl att inte John Harrison förstod då.
Ja, just
det. Svårt för gamla jobb.
En observation här bara. John Harrison. Vi hade ju Peter Harrison, en annan film. Han var polis där.
Ja, visst.
Ja, det är så. Ja, men,
Peter har ju också, han har väl också gjort två. Både polis och chaufför.
Till pansarbilen.
Men nu kommer den stora frågan. Vilken är den bästa tecknade rösten? Är det John Harrison eller Peter Harrison?
Jag måste nästan säga John. Oh. Fast Peter
också.
Men han kan också bara göra i princip en röst. Och det är sin egen fast lite skrikare.
Ja,
men så är det med John Harrison också.
Jo, det är
sant. Jag vet inte vad
John.
Han låter ju alltid som sig själv, fast ibland lite mysigare än
ja.
Men jag tänker, nu har jag pratat väldigt mycket om skärgården här, men jag har också tagit reda på lite backstory om både John och Jakob.
Ja.
Ska jag ta det också när vi har fått fram dem i rutan?
Ja.
Känns det okej?
Okay? Ja.
För det kanske sitter folk där ute och inte har en aning om vilka de här personerna är.
Nej.
Som inte har fått växa upp med de här, eller åtminstone Johns fantastiska röst.
Men Jakob Dahlin var ju definitivt en del av våran barndom.
Ja. Även om vi kanske var lite för små för att förstå programmet i sig.
Ja, men det var ju ändå, han var ju alltid på TV.
Ja.
Men jag har säkert sagt det i tidigare program som jag pratade om Peter Harrison innan. Men då vill jag ändå slå ett slag för honom igen.
Mm.
För han gör rösten till Starscream i Transformers.
Mm.
Gamla tecknare.
Och han spelar Pettersson i Pelle Svanslös.
Just det.
Älskar jag.
Ja, men John Harrison är ju Joakim von Anka.
Jag vet.
Nej, trumf på allt.
Ja,
nu kör vi.
Ja. Så för er som inte har en aning om vem John Harrison är, här kommer en liten text om John.
Nej, jag kan inte. Där,
ja. Ja, men svensk skådespelare, det kanske vi redan har räknat ut, född som John Edvard Harrison i Katrineholm. men också har lämnat oss död i Sankt Görans församling Stockholm. Och far till skådespelaren Peter.
Det har vi Pira!
John växte upp i, bland annat i Norrköping. Där kommer väl du från din...
Vi är tillbaka.
Det är de bäst, ett av de bästa running gags.
Ja, ja, det är så kul. Kör vidare.
Kör vidare. Förlåt.
Det är kränkt.
Men i Norrköping där fick han sin första kontakt med teatern då han medverkade i en pjäs på Arbetarföreningen. Han flyttade sen till Stockholm och utbildade sig vid Gösta Terserus teaterskola. Där gick han mellan åren 43 och 44. Och kom därefter till Lilla teatern i Helsingfors. Han hoppade över vattnet där.
Just det.
Och tog anställning på Lilla teatern i Helsingfors. Åter tillbaka i Sverige blev han elev vid Norrköping och Linköpings stadsteaters elevskola.
Just det, den har vi pratat om förut.
Ja. Och där gick han då några år mellan 47 och 50. Och fick därefter fast engagemang vid denna teater. Då hade han redan fått sitt genombrott på scen i Wolfgang Brochertz Utanför dörren. Inte en pjäs, jag kan säga att jag känner till. Men det var ett genombrott för herrn i alla fall.
Ja.
Efter några år vid Riksteatern började han istället arbeta vid Finnboda Varv. Då han ansåg detta vara en mer regelbunden och trygg försörjning.
Jo.
Kan man ju tycka.
Ja, det är sant.
Det är tråkigare kanske. Ska jag inte sitta och bedöma här, men...
Nej.
1955 lockades han åter till teaterlivet av Johan Falk i Helsingborg. Där han förblev ända till 1960, så fem år. Och under fem år så var han i Helsingborg och spelade. Så 1960 flyttade han till Göteborg och Stadsteatern. 67 kom han till Stockholms Stadsteater där han stannade en säsong tills han engagerades av Dramaten mellan 68 och 84. Nu pratar vi finkultur.
Upp i smöret.
Rakt upp. Men han har även tillhört TV-teaterensemblen i flera omgångar. Harrison har varit en mycket mångsidig och har varvat roller med andra sceniska aktiviteter såsom visångare, bondkomiker. Det är också ett intressant benämning på en yrkesindelning. Och till och med dansare.
Nej,
men både han och Harry var väl...
Harry?
Peter
menar jag.
Harry Harrison.
Jag fick det ifrån. Men var inte de dansade båda två? De har varit ganska aktiva dansare.
Låter bekant när du säger det.
Ja. Men han också då, borde vara inne på att ha givit rösten till många tecknade figurer.
Yeah, baby.
Kloker i Snövit.
Just det.
Det är John Harrison. Sheriffen i Nottingham i Robin Hood.
Du och ditt sjukgana gamla finger.
Ja, det är
fantastiskt. Men som sagt har också gjort en hel del filmroller. På film syntes han på allvar först som aggressiv rival i Sommaren med Monica. Regisserad Ingmar Bergman 1953. Och de många rollerna på film och i tv har därefter spänt från modern absurd teater som Striptease från 66, På vilande hav 66, till lite folkliga roller som Karossen i Bröderna Malm och som handelsmannen i tv-serien Hedebyborna. Och som kriminalspanaren med stort hjärta har jag fått som rollbeskrivning här i tv-serien Spanarna från 83.
Ja.
Jag har ett svagt minne av att jag har sett Spanarna, men jag kan liksom inte referera.
Men Spanaren, det är ju i Galenskapen.
Ja, det är nog helt annat. Och naturligtvis Joakim von Anka, men det jag insåg nu som jag inte riktigt har kopplat, att den gör ju också rösten till Dr. Snuggles.
Ja, visst.
Flyget i stjärnornas land.
Och det tyckte jag var härligt.
Ja.
Och Det var John.
Och gammelsmurfen.
Ja, just det. Ska vi prata om felhörningen som är ganska lätt att höra fel på Dr. Snuggles? Nej, jag vågar inte.
Är det snuskig?
Ja, det är det.
För öron, barn.
Säg det.
Dr. Snuggles ligger med människor och djur.
Ja. Vad är det han sjunger egentligen?
Kom inte ihåg.
Det är bara hittar på här.
Ja. Det är...
Ja. Jag har lite om Jakob Dahlin också, men vi låter ta lite handling så återkommer jag till Jakob sen.
Ja,
det blir fint. Ja. Men just det, han är inte färdigt med den här meningen.
Har du mer?
Ja, den otextade ryskan som de talar här. Men ja, det var det jag skulle säga. Man förstår till slut att de får den här morsekoden som Sickan skickar när då John, kaptenen, tittar i periskopet och ger order åt Jakob Styrman. Pasicha, 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 säger han. Vad nu det betyder. Sen klipper vi till Wallenberg och gänget som står på ångbåtsbryggan och får samma signal fast från Harry som sitter i en förklädd gummibåt. Är inte förklädd, ja, jo, ja, den är förklädd till en ubåt alltså. Ja. Och så säger han då Wallenberg, en, två, tre korta, en, två, tre, fyra långa. Det fick vi. Rätt signal, får jag lampan? Och så signalerar han tillbaka samtidigt som vi ser Harry sitta i gummibåten under pressändningen. Nu gick det bra, säger han. Vadå? Vadå?
Vad sitter han under?
Under pressändningen, sa jag. Men du säger pressändning, du är från de trakterna. Pressändning, ja.
Pratade vi om morsekod för ett tag sedan?
Ja, det pratade om i några avsnitt sedan.
Då kan jag prata om något annat nu.
Ja. Ja.
För att vi har ju sett den här falska ubåten som Harry är i. Och sen har vi sett ett litet periskop.
Stupröret.
Och det handlar ju om att... Varför det är massa ubåtar i den här filmen, det är ju för att de var i ropet. Mm. Eller hur? Mm. Då tänkte jag så här, oj, jag ska kolla upp hur många ubåts liksom hälsningspoängar vi har haft i det här landet. Det var oerhört många. Så då tänkte jag, jag håller mig till 80-talet. Ja. Det var jävligt många. Så jag håller mig till
86.
80-talet fram till den här filmen.
Just det.
Till 86, ungefär. För då tänker man, vad snackar folk om? Hur kommer det sig att det är så mycket ropet? Det är väl en briljant idé.
Ja,
det blev jävligt många ändå, kan jag säga. Så jag kanske hoppar över vissa. Jag börjar så här. Mellan 1981 och 1994, jag börjar ju så störst där att jag skulle ta. Ja, det registrerades cirka 4700 enskilda observationer av ubåtsrelaterat föremål.
Hur många sa du?
4700. Alla incidenter har såklart inte klassats som ubåtar.
Nej,
efter ett tag. Liksom.
De är inte bekräftade.
De är inte bekräftade. Men jag tar några bekräftade och icke bekräftade faktiskt. Ja, 18, nu kommer första på skånska här då. 18 september 6 oktober 1980. Ja, ute. Vi var ju ute
på
Stockholms skärgård. Räknas som ej sannolik kränkning. Man vet inte redigt. Ja. Ubåtsjakthelikopter får hydrofonkontakt och släpper bland annat en... Nu tappar jag det. Den troliga ubåten lämnar inte området, men slingrar sig undan. Ja. Så man vet inte riktigt. Ah, ja. Det är spännande här. Oj, oj, oj.
Det är dalmål nästa.
Kommer dalmål.
Oj, hur fan låter det?
Det är lite så här.
27 oktober 1981. Bekräftad sovjetisk kränkning. Bekräftad ändå.
Ja, ja.
U-137. Går på grund i Gåsefjärden. Nej, jag orkar inte. Nej. I Blekinges skärgård. Regeringen Fälldin beslutar att den plus besättning eskorteras ut ur Sverige den 6 november. Troligtvis hade ubåten kärnvapen ombord. Man fick aldrig tag på den ändå, men de eskorterade den ut sådär. För man fick väl inte liksom kolla.
Får inte spränga kärnvapen. Nej,
det är oerhört dumt.
Ja.
Första till 13 oktober, nästan 14 dagar där, 82, så nu börjar vi närma oss våran film här. Konstaterade kränkningar senare ifrågasatta. Alltså ubåtsjakten i Hårsfjärden, Stockholms skärgård, uppe där igen va. Efter en rad rapporter om ubåtar blir det till slut Operation Nordvarp efter färsk. Efter första säkra observationen blev pådraget stort och marinen sprängde 44 sjunkbomber och 4 minor. Så det liksom, de gav sig inte där. Men man lyckades inte komma under full med vart ubåten kom ifrån. En teori i efterhand var att det var skolfartyget Amalia som släppte igenom ljudet som misstag. Ja, och då är det som misstag. Det misstogs som utåt.
Ja, ja, ja.
Oj, 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 oj. 4 maj 83. Ej sannolik. Det är Törefjärden i Luleå. Den pratar vi inte mer om. 1983 igen, i maj, ja, senare i maj, ej sån har den heller, i Sundsvall. Kanske samma nisse, vet jag. Jag vet inte hur vattnet går ihop där. Jag hoppar lite, för det är jävla massa här, 83, 84. Sen 85, midsommar, ubåt fotograferades vid skär i Gullmorsfjärden på västkusten.
Nej.
Ja. Juni 1986, Klintehamnsviken i Gotland. Periskop observeras och man finner spår på botten.
Spår på botten?
Ja. Ja, inte fotavtryck eller propelleravtryck?
Nej, det är fottryck där nere. Ja.
Men har den blivit, har den dragits? Ja. Ja.
Ja, nej, men de var nere faktiskt, jag skrev inte upp det. De var nere och fotograferade och gick efter med bandvagn och allt möjligt där nere för att kolla hur det ser ut. Ja, så det var det som hände precis innan där, alltså 85-86. Mm. Så det hade ju varit skriverier, vi hade ju storhetsvansinne på de här ubåtsspektaklerna. Så det är klart, det låg i ropet.
Ja, det är klart.
Ja. Var det intressant?
Ja. 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 Men jag tänker att vi, innan vi fortsätter med handlingen, så behöver vi kanske också ett förtydligande. Vad är egentligen en ubåt? Nu har vi pratat om det så mycket.
Undervattensbåt.
Det är precis det står för, Move. Ja. Bonuspoäng till dig.
Tack ska
det är jag. Alltså ett fartyg som kan färdas helt under vattenytan. Ubåtar används i huvudsak för militärt bruk, men finns även för civilt bruk, till exempel forskningsubåtar, men även också bara rena nöjesubåtar.
Ja, det gick ju så där här om månaden.
Ja, precis.
Ja, just det.
Ja. Jag tänker aldrig åka en ubåt. För egen del. Ubåten, den har sitt ursprung, när tror ni? Du får inte titta på mina anteckningar igen.
Ja, jag sitter lite för nära, men jag såg inget. Men jag...
Nej, jag kanske... tror ju det är runt första världskriget där någonstans.
Ja. Ursprunget. Ja.
16, 10, 11. 11 är mitt svar.
1911.
Ja.
1912.
Ja.
Vad tror
du då?
Ja,
1917. Det är fel samtliga svar. Den har sitt ursprung redan under 1600-talet.
Ja, ja, just det.
Ja, Kylsvän.
Då arbetade man i Holland för att ta fram undervattensbåtar. Men den första användbara ubåten, när tror ni att den sjösattes?
86.
1911?
1886.
1883.
Oj, oj.
Och vad tror du? 1937. Nice. 1897.
Yes!
I Sverige.
Man hade fel.
Ja, i Sverige gjorde man ett, eller det har gjorts flera försök. Det gjordes ett försök av svenska flottan att konstruera två ubåtar redan 1869, men de båda bedömdes ganska snabbt vara odugliga. Det är ni. Odugligt, det är hårt.
Det är som Vasaskeppet,
ja,
också.
Precis. Svenska marinen, de införskaffade sin första ubåt 1904, HMS Hajen, som togs ur bruk sedan 1922 och finns idag att beskåda på Marinmuseum i Karlskrona. Det finns i huvudsak tre kategorier av ubåtar. Och då har vi militära ubåtar då, eftersom det är det huvudsakliga. Då har vi attackubåt. Vi har ubåtar som är bestyckade med diverse robotar. Nej, förlåt, det är inte alls. Det är attackubåt som är bestyckad med diverse robotar och torpeder. Sen har vi det som kallas för strategiska ubåtar, vilket alltså är sjögående robotsiloer. Hur uttalar man det ordet? Siloer. Robotsiloer. Bestyckade antingen med kryssningsrobotar eller ballistiska robotar. Och det är oftast dessa som bär på kärnvapen. Och sen har vi då den tredje kategorin som då är, som jag sa tidigare, privata ubåtar. Som alltså inte används för militära ändamål. Tack för mig. Där har vi lite om ubåt.
Har ni varit i en ubåt någon gång?
Ja,
ja, inte under färd, men
nej,
mer än
på då, land.
Ja.
En ubåt.
Ja. Ja, jag ska inte gå och ta det längre.
Nej, för alltså på något museum, va?
Ja, ja. Men i Stockholm finns
det. Jag tror det är där, va?
Jag tror att det är.
Mm. Ja, ja.
Det är jäkligt kompakt alltså. Jag skulle inte.
Ja, det är inte som i amerikanska filmen när de har pingisbord och sånt där inne, utan det är ju trånga gånger.
Ja.
Limpan,
ja.
Kan du inte berätta mer?
Jo visst, så kan jag det. Oj, vi har mycket kvar.
Vi har lärt oss mycket om ubåtar och skit idag.
Ja.
Och Beatles skrev en sång.
Ja. Ja, var var vi då? Jo, nu är vi tillbaka i skogen.
Alltså.
Där.
Finns smyger. Inga ubåtar.
Nej, det finns inga ubåtar, men Persson finns där. Han ser ut som en ubåt och han smyger sig fram. Och ur radion så hör vi Gren som säger att det är dött som i graven. Smyg dig fram försiktigt, säger Persson. Och då får vi se Gren som hukar sig fram bland buskarna. Nu är vi tillbaka i ubåten där Dahlin, då Jakob Dahlin, verkar ha något problem med positionen. Så han kommer med en karta. Men kaptenen lugnar honom och verkar ge order om att, att någon måste simma ut. Visar han genom att hålla sig för näsan.
Han gör något. Det är bra när de måste ha teckenspråk med varandra.
Ja. Och då tar Jakob Dahlin då, han tar upp telefonen och ger order. Och nu kommer vi till lite snabba klipp där vi ser Harry flyta runt och blinka med ficklampan.
Runt.
Ja, han flyter runt i sin lilla förtäckta gummibåt här. Wallenberg, ska bara rapa, står kvar på bryggan och håller utkik. Samtidigt ser vi den riktiga ubåten bryta vattenytan. Oh, där kom den. Det var så nära hela tiden. Förlåt.
Den här båten är så himla osensurerad.
Ja visst, ni får höra alla inre och yttre.
Vi kan ju pausa ibland så att du får.
Nej, här ska pratas på va? Vi har pratat om det. Förlåt för det, alla känsliga magar där hemma.
De har vi tappat för länge sedan.
IBS-podden.
ASMR, BSI.
Ja, tack. Ja, nu fortsätter jag här. Ja. Nu är rapen ute innan det kommer en ny. Ja. Nu fortsätter jag. Hämta lådan, säger Wallenberg. Biffen upprepar orden mot Manfred. Kroken då alltså. Nu ser vi Sickan som signalerar med sin ficklampa mot den riktiga ubåten. Han ser nöjd ut när båten stiger mot ytan. Och vi klipper tillbaka till Gren som har hittat en ödslig stuga som han öppnar en fönsterlucka på. Det verkar tomt. Persson säger i radion att han också kollar ett hus. Det verkar också tomt. Och vi fortsätter, säger han, och går runt hörnet på huset. Samtidigt som bilden panorerar över till andra änden av huset. Och då fattar vi att det är samma hus de har kollat.
Just det.
Tokigt.
Ja, det är humor.
Ja.
Så kan det gå. De går åt varsitt håll och missar varandra. Och nu kommer det upp en grodman ur vattnet. Förlåt, det var nära. En rap kom upp ur vattnet nära. Förlåt, jag har druckit lite cola här. Det går bra det här. Jag har inte pratat så mycket idag, känner jag. Nu börjar det komma upp saker.
Jag har pratat hela dagen,
ja.
Nej.
Jo, det har jag.
Ja.
Ja, grodmannen, han kommer upp där vid en brygga precis där Sickan står. De hälsar på varandra och grodmannen, han slänger upp en svart väska på bryggan.
Splaff.
Men han verkar inte vilja lämna ifrån sig den. Så han frågar något som Sickan svarar. Det är strax. Momento, säger han. Ja. Nu kommer Manfred tillbaka till ångbåtsbryggan med lådan, alltså utrustningen som han blev beordrad att hämta. Och vi ser också Vanheden dyka upp under bryggan iklädd dykardräkt. Ja, det är bra. De är på väg, säger Wallenberg. Kan man lita på de där rörskäggen, frågar Biffen. Vem skulle våga lura mig, svarar Wallenberg. Då dyker Vanheden upp i vattnet, ur vattnet i full fart och tar sig upp på bryggan. Preble, säger han. Jaha, svarar Wallenberg. Biffen, han langar över utrustningen till Vanheden. Men Wallenberg stoppar honom och säger Rubel. Vanheden svarar med Njeta, kontrollitsanda. Det är samma sak varenda gång. Varför kan ni inte lita på mig?
Stanna.
Ja. Det säger han exakt när han har fått syn på Vanhedens vita loafers och röda strumpor som sticker ut under groddräkten.
Varför har han dem på sig?
Vad heter din kapten?
Ja, Biffen och Manfred omringar honom och så ger, och på order från Wallenberg tvingar Vanheden att ställa ner lådan.
Kaptenish?
Vad heter du, kapten? Ja, det har ni redan sagt. Det snodde ni.
Jajamän.
Ja. Han råkar nämligen vara en nära bekant till mig. Jag tror Wallenberg har Jönsson i tankarna alltså. Det är jag själv som har skrivit. Det lät som att jag berättade vad han sa, men det sa han. Vi får nog syna den här filuren lite närmare i sömmarna. Och då blir de avbrutna av en gren som kommer springandes från bryggan och ropar: "Hallå! Hallå! Kriminalpolisen! Vi söker tre män som skulle upphålla sig här i trakten." Ja, så på så sätt. Och så står det ju tre män där då. Ja. Det är lite roligt också att han är så dum. Tjuvfiskare då, frågar Wallenberg. Knappast. Det här gäller en större internationell konflikt. Då tar Vanheden upp lådan och säger: "Ja, men då sticker väl jag med proverna då." Proverna? Mycket frågar Wallenberg. Ja. Ja, vi kontrollerar bottenslammet här. Algerna. Algerna.
Algerna.
Vi håller på att kolla strålskadorna, strålskadorna, labbet väntar. Så det sticker väl jag då. Så hoppar han ner i vattnet med lådan. Var är han? Var tog han vägen? Säger Biffen och tittar ner i vattnet. Wallenberg, han tar undan gren därifrån. Ja, några män har jag inte sett. Ja, jag förstår, säger gren. Jag vore väldigt tacksam om de dyker upp, om ni slår en signal till ledningscentralen. Ja, självklart, svarar Wallenberg. Och så tackar de varandra och gren. När gren har gått iväg så springer Wallenberg tillbaka till bryggan. Och var tog han vägen?
Han försvann!
Ja, men var? Här! Och så pekar de bara rätt ner i vattnet. Och där är dagens scen slut.
Oj,
ja visst.
Ja, det händer mycket här.
Det är spännande nu.
Kan du inte ta lite om stegen då?
Ja, ska vi ta lite? Jag har lite om Jakob Dahlin också.
Ja, visst.
Vi ändå får bekanta oss med honom utifall. Det finns någon där ute som inte har en aning om vem denna stegklättrare är. Ja.
Vad fan?
Ja, men född Hans Jakob Wilhelm Dahlin. Född 52 i Skåne och lämnade oss och begraven i Stockholm. Och han lämnade oss 91. Yes. Så att han var 41 år.
Alldeles lugnt. Doggy AIDS, va?
Ja, det tror jag. Men svensk programledare i både radio och tv. Dahlin, han fick sitt genombrott som i radioprogrammet Galaxen i P3 1980. Jag var ingen stor radiolyssnare då, så tidigt på 80-talet.
Bara...
Ja, men Galaxen heter programmet i alla fall.
Jag försökte komma på en bra program.
Och i det programmet medverkar också Teppas Fågelberg.
Just det.
Men därefter så blev också Dahlin verksam som programledare i tv för Jakobs stege, som gick mellan 85 och 88, och sen i tv-programmet Karamba mellan 89 och 91. Och varje program av Jakobs stege avslutades med att han öppnade en flaska champagne, fint skulle det vara, och utbringade en skål med orden:
"Skål, ta med fan!"
Precis,
ja, just.
Så var det. Men Dahlin, lite sidofakta, han hade ju studerat ryska i Stockholms universitet och rapporterade gärna om företeelser inom rysk kultur och i sina program. Han åkte till Moskva en gång med Jakob Stege och sände programmet därifrån i samarbete med en av de populäraste programmen i sovjetisk tv. Morgonposten, då översatt till svenska, för jag kan inte uttala det.
Morgonposten.
Pustin kanske, jag vet inte.
Pustin.
Och det ledde Morgonposten. Morgonposten leddes av en Yuri Nikolajev. Om jag nu talar det rätt, men det stavas ungefär så i alla fall. Nikolaj blev sedan inbjuden till Sverige, Jakob Stege, och hade då med sig en Alla Pugachova. Som Dahlin sedan spelade in singen Superman.
Hon var ju ett återkommande grej i hans program. Han nämnde henne ofta, hon var ofta gäst.
Ja, och hon fick ju en liten uppsving i svensk kulturliv då, på det viset. Men så vet jag inte vad som hände faktiskt.
Nej.
Och den här rollen då som den ryske styrmannen, det är den enda filmroll som Jakob Dahlin har gjort, så vitt jag har hittat information om. Cool. Annars var det bara radio och tv. Eller bara, men det var radio och tv han pysslade med. För att tjäna sin kosing.
Good thing.
Men han var, när jag var liten, den enda kända person som jag visste var gay. Och så fick han ju AIDS och sådär också. Men han var den enda som var upp. Liksom, när jag var liten.
Ja.
Det var så himla bakom lyckta dörrar.
Ja.
Jag vet faktiskt inte hur öppen han var egentligen. Men...
Nej, men man visste ju ändå om det. För jag minns också att även fast jag också var vid ganska ung ålder vid det här tidpunktet, så visste man visste om det.
Ja.
Sen vad det innebar, det kanske man inte hade så stor koll på.
Men så. Det var ett sorgligt öde till mötet.
Ja,
så var det.
Han var en väldigt omtyckt programledare, vad jag har förstått.
Jag älskade Jakob Stege.
Ja. Jag vet bara att jag har sett på det, men mamma och pappa tittar ofta på det. Men jag själv har inga minnen direkt, förutom den här skålta med fan repliken. Den känner man ju till. Ja, tråkigt att han lämnar oss. Men roligt att vi ska fortsätta spela in fler avsnitt
ja, av den här podden. Det ska vi.
Två kvar.
Två kvar, vet
du. Och med de orden kanske vi säger att vi hörs i nästa vecka till scen 14 helt enkelt.
Vad heter den scenen då?
Den scenen heter Jag skjuter! Jag skjuter igen! Och det är mellan timma 1, minut 14 och sekund 43 fram till timma 1, minut 20 och sekund 06.
Ja, så det ska man då ratta fram om man vill vara lite i framkant. Precis. Och se vad vi kommer att prata om.
Ja. Men med de orden säger vi tack för idag och vi hörs nästa vecka.
Adjö!
Hejdå! Tjena mors!
Inte bra.
Vinterkräksjuka bakom utbrott på Kebnekaise.
Det är inte vinter nu. Värsta bajskaoset ja. Där uppe. Kebne bajse som jag brukar säga.
Ja,
det är roligt.
Har de haft bajskaos på kaos på Kebne bajse?
Om lyssnarna hör detta så kan de datera vilken tid vi spelar in det här.
Spelar du in nu?
Ja.
Åh, ett sådant material. Här. March.
Det är glass också, så hatar jag dig.
Det är inte glass, det är choklad.
Och hatar jag
chokladen! Nej, det är bra.
Det är gott.
Sådär.
Sådär.
Sådär. Sigit.
Den är så redo. Säg kanske. Sådär chokladen igen.
Chokladen!
Kommer vi vara där uppe, tror du?
Hej!
Jag sänker lite.
Vad gör vi?
Vi kommer hamna där någon gång, och det vet vi väl också.
Hallå. Ja. Alltså, förra gången, det var helvete.
Det var helvete.
Det var helvete det här. Far åt helvete nu.